Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lyssnar på Så vad händer med mig, Jonathan Rollins.
Och mig, Matt Levin.
It's a podcast that keeps you updated on everything going on with pop culture, politics, society in general, and our lives.
Ja, och i årets första avsnitt ska vi prata om superstjärnan Benedict Cumberbatch, som har got caught up i att det visar sig att hans liksom gamla släktingar back in the day var slavägare på Barbados. Och nu finns det vissa på Barbados som vill get that Avengers money.
And then we're going to finish up with a little bit of politics, talking about Biden, Bolsonaro. So before that, play that beat, Amon.
Yo,
we back.
Det vi är tillbaka, det har jag helt rätt.
2023.
Yep. Hur känns det?
Feels good, man. We brought it in the right way.
Mm.
At your place.
Yep.
Watching the fireworks. For those of you that are curious, our kids, none of our kids made it to midnight.
Nej.
The closest was my daughter, Allie. She passed out at like, was it 11:30 or so?
Alltså jag skulle säga att din son var closest för att vi väckte honom.
Oh no,
och
yeah,
han
yeah.
satt på dina axlar och jag såg att han hade sina ögon öppna och allting. Och sen så ändå bara, can I please go to bed?
He said it just like that too. Manners, the manners on that boy. So yeah, that it was great, man. It's like the, I want to say the fourth year in a row. Because we've done it before that, back before kids. But yeah, man, it's been nice, man. Nice journey. To be celebrating together in a chill setting too.
Mm. Ah, precis.
No drugs. I mean, alcohol, but you know.
I went to some back in the day.
Yeah. No heroin this time.
Exakt.
Men, bringing in the new year, nodding off in the corner is so much more.
Framförallt ingen utgång. Det har aldrig varit en hit för mig att liksom gå ut på nyår. In the clubs, I mean. Inte ens när jag var yngre liksom. Det var aldrig så här kul, tyckte jag. Det var alltid en mycket förväntningar som inte infriades och överlag att stämningen ute är så fett hetsig och
yeah man, and it's like just you need to have it to be the best night ever.
Mm.
And you don't have that desire when you're at home chilling, having drinks and playing games and stuff.
Mm.
That was fun.
Men ja, nytt år,
yeah,
new us, eller har du, känner du dig ny, reborn på något sätt?
reborn, yes, a little bit. I felt like I actually started like doing like goals maybe in the for the new year instead of like resolutions. You know what I mean? So that in that aspect, I guess kind of reborn. I don't know. I feel fresh. I had a good year last year, and I want to like use that as the springboard for this year.
Jag såg någon som på sociala medier, unsurprisingly, som argumenterade för att man skulle inte ha hålla på med New Year's resolutions och så vidare.
Okay.
För att det var liksom fel tid på året för en new för att bli reborn. Han sa att man bör göra sånt där, man ska vara mer one with nature, kolla på när naturen blir reborn. That's when you're supposed to tänka.
I hate this person.
Yeah.
Whoever it is, I hate him. I hate him, man. You were talking shit to me before we started.
Mm-hmm, that's all, yeah.
About my wife called to check on me. We're just chit-chatting.
Klockan var... Nej, men nej. Jag tycker att du berättar storyn lite.
I shouldn't say talking shit. Okay, exactly. Well, you tell the story. You weren't talking shit. You're teasing me a little bit.
But well, you kind of mentioned it first. Klockan var kanske 9:20 eller någonting. Vi satt här i studion och Jons fru Sandra, kära till dig, ringde honom och ville bara liksom, just call the check on you. Och vad var det du sa då, John, när hon la på? Då sa du...
What do you mean when I hung up? What she said, I don't remember, man.
För hon sa att hon ringde upp dig och sa, jag ville bara liksom call you to check on you. Eller bara så att säga what's up, liksom, basically. Prata lite. Och sen sa hon att jag kommer vara upptagen nu under ett par timmar, för jag kommer jobba mycket.
Yeah, I wasn't gonna call you.
Och då sa du som att jag hade ringt dig ändå. Yeah. Så det var så det började. Det var inte som att jag började talk shit.
I started the vibe. Okay, I got you. I got you.
Och då noterade jag bara att...
that's the vibe you had.
Jag noterade bara att... okej. Okay. Intressant att liksom ringa och bara så vill prata lite. Jag bara, klockan är 9:20. Gick inte ni nyss hemifrån? Men det är bara tecken på en loving marriage, I'm sure. Men,
just want to check on me.
Det var bara noterbart. That's all.
Yo, check on your significant others, y'all. Even if it's you seen them an hour and a half ago.
Exactly. You never know.
Yeah, man. But yeah, you're right. It is a loving relationship. I'm glad that we have it. And Amat and Asabi are on Perfect Departed.
Just
our, podcast, Sandra and my podcast.
Nästa vecka eller när kommer det avsnittet?
That one comes up in 2 more weeks.
Okay, 2 more weeks. So yeah. Stay tuned.
Yeah, stay tuned for that, man. Y'all should be subscribing anyway. And while we're plugging, the Laugh House is coming back soon. The first weekend is the last weekend of January. So tickets are available now. So go check it out. We got 2 English shows, English Friday and Saturday, and then Svartskala Sunday on January 29th. So 27, 28, 29th. Go get the tickets now, man. We trying to sell these bad boys out. And you just get to see me in action, doing what I do. Checking out my new jokes, because my special is... Look out for that. That's coming out soon, too.
Nice. Låt oss veta också. Det här är nytt år för Så Vad Händer. Mm. Men jag tycker man kan säga att vi påbörjar vårt andra år, right?
Yeah.
För att jag vet att vi technically började 2021, precis. Men det var ju liksom like december.
Yeah.
Så det, jag tycker inte det gills. Utan det här är år 2. Och låt oss veta, vad vill ni ha mer av? Vad vill ni ha mindre av? Allt är kul att veta. Få lite feedback. Vi har ju haft ett bra år med podden även.
Mm.
Alltså, jag vet att vi har haft bra år individuellt liksom. Men som en podd-unit så har det också gått bra. Vi kollade igenom våra numbers nyss.
Yeah,
nice ökning. Kan alltid bli mer såklart. Men
yeah, spread the word, yeah.
Låt oss veta som sagt vad ni vill ha mer av.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så vi, över julledigheten så började jag, det kanske var lite innan, jag kommer inte ihåg, men jag och min fru började kolla på Atlanta igen.
Shout out till Donald Glover.
Och vi såg den här säsongen, säsong 3 alltså, när den kom ut, och det var i våras. Och vi såg kanske de två första, två eller tre avsnitten.
Mm-hmm.
Och sen for whatever reason så slutade vi kolla, och jag tror bara det var för att vi säkert blev, det kom någon annan show och så glömde vi typ bort den lite. Men så nu började vi titta igen, och jag har ju sett att det har kommit en fjärde säsong. Så nu har jag fett mycket Atlanta framför mig. Och den är sjukt bra. This guy är... I mean, alltså, han är
amazing.
Han är faktiskt amazing. Han har ibland ett punchable face, I gotta say. Men, men han är bara otroligt, vilken motherfucking talang this guy är. Alltså.
Yes, and he's got a stand-up special too. Did you know that?
I mean, alltså, nej, I haven't seen it.
Man. No, I know that. I'm just saying he has stand up. He was writing for 30 Rock, had his own show, Community, Atlanta, album, Childish Gambino, budding rap career, alltså, freestyle aficionado.
Ja. Yeah. Och jag menar, han är fucking spelar Lando i Star Wars movies och shit. Liksom han do it all.
Yeah.
Och det som är intressant, jag har inte liksom, den här sänds Atlanta för som inte har sett det eller vill se det, så sänds det på Disney Plus i Sverige. I USA sänds det på FX.
Mm.
Och jag har liksom, kommer du ihåg den kanalen från när jag var i USA visserligen sådär, men jag minns den mest, de har fan bra shows på den.
They were like ahead of the game, ahead of like AMC and all of these... cable series.
Ja, alltså de har haft Nip and Tuck. Jag vet att många gillade den här It's Always Sunny in Philadelphia. Jag såg aldrig den. Sons of Honor Anarchy, den såg jag. Jag såg början, jag tyckte den spårade
three seasons.
Ja, den spårade sen. The Shield, som jag aldrig har sett men som folk gillar.
I was gonna say The Shield.
American Horror Story och American Crime Story, vilket var bra. Och Snowfall, den har jag inte sett heller.
Bruh.
Men det som jag tänkte på, Louie, med Louis CK.
Yeah.
Den sändes på FX också. Och den tycker jag har på något sätt vissa likheter med Atlanta. Mm-hmm. På sättet att den har en så här lös handling.
Mm-hmm.
Men sen så i Louis kunde det ju vara att vissa avsnitt är bara så helt random.
The woman bara, loses his daughter like on a train.
Ja, och typ någon kommer ihåg när det var någon så skitobehagligt avsnitt. När det var någon präst som var så här. Det var hela avsnittet var typ i kyrkan. Och det är den grejen jag tycker påminner mig om Atlanta. För nu i säsong 3 då, så är de ju på, för er som inte har sett, så handlar det ju om att han, Donald Glover är en manager till hans då kusin, Paperboy, som är en rapper som försöker make it big. Och det är det liksom, det handlar om löst sådär. Men nu är de i säsong 3 och då är de,
Lord have mercy, another coon.
Då är de i, på en turné i Europa.
Mm.
Och det är det som då...
I haven't seen it yet.
I mean, you need to. It's a great show.
Okay.
Men så har de då, förutom den här då lösa handlingen om turnén i Europa den här säsongen, så är det flera avsnitt som är så standalone. Där det är, alltså, the cast är inte ens med själva, utan det är bara helt nya skådespelare. Och så handlar det om någonting som då oftast då är kopplat till så här rasfrågor.
Mm.
I ur ett amerikanskt perspektiv.
Främst. And in Atlanta. is what I'm guessing. They don't even say that much.
No, not necessarily.
Like, it's like not even the city. I would understand more if the city was a character type of thing. But not even. It's just like any town USA, here's a race
Precis.
Situation.
Så jag såg en ny sån igår som hette, vad fan hette den? Trinity to the Bone, som handlade om så mycket Trinidadian culture och den handlade mycket också om så här nanny-kulturen på något sätt. Alltså rika, vita föräldrar som kanske har då en nanny som kommer från någon annanstans och vad gör det med I guess the kid, vad gör det med alltså nannyn som inte kanske inte ens kan ta hand om sina egna barn men som tar hand om det här rika vita barnet. Det är bara det var en intressant avsnitt.
Alright, check that out.
Men det här avsnittet som jag ska snacka om heter The Big Payback. Och vi såg det kanske någon vecka sedan eller två veckor sedan. Och det handlar om ni vet reparations är ju det här det
kanske, black people getting or not black people, just people who were something horrible happened to them, to those people specifically getting paid back from the government. And it's happened with the train worker or railroad workers from Japan have received
China, weren't they? I live where Japan.
Somewhere in Asia.
Mm-hmm.
I wanna say Japan though.
Okay.
In California that were used almost as slave labor.
Mm-hmm.
And they actually got money back. Indian reservations is a form of reparations. Where it is certain as a apology to the natives, get this place where you can get cheap cigarettes and gamble.
It's kind of a shitty reparation, man.
Casinos.
So we took hela landet, man.
Take a casino cigarettes. And tax free. Of course, we're not going to take taxes from you, you or churches. What a system. But that's their. I'm just saying that these are the reparations have happened, but black people have, for generations, have been asking. For reparations for the horrors of slavery.
Ja, och det finns ju... Ja, vi kan komma in på det. Jag har en massa åsikter om reparations liksom i stort. Men i det här avsnittet så... Det börjar, det som så här cold open. Man bara får en, följer en ny person, liksom, en ny vit person. Och så märker man, och det, så här, det smyger på en. Att så här, okej, vänta nu, det verkar som att det har blivit en form av reparations i USA for slavery. Men det är intressant i avsnittet att, och jag, det här är inte spoiler, för det här är liksom, jag bara berättar, vad säger man, det setup så att säga.
Mm.
Det som är intressant är också att det inte verkar som att staten är så, det är inte på en statlig nivå, utan det är på en så individuell nivå.
Yeah.
Att folk kan kolla upp sin family history tree och bara se att, aha, vänta nu, min great, 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 whatever, grandpa var en förslavad person och han ägdes av din great, 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 great grandfather. Så därför,
you owe me.
Pay up. Och så verkar det också som att, så här, som att staten, basically, eller som att det är okej okay att göra de här kraven. Och att man också då blir faktiskt tvingad att betala. Och den här då personen som man följer är till en början så här, men vadå, jag har inte, my family didn't do that shit. Vi är Austro-Hungarian, som han sa.
We were slaves.
During the Byzantine Empire days. Men sen så bara, lo and behold, så verkade det som att han kanske också var blivit tvungen att betala. Och hur mycket? Och ja, det bara väcker massa intressanta frågor såklart.
Yeah.
Och sen tror jag att dagen efter jag såg det här avsnittet.
Really?
Så såg jag en story om att Benedict Cumberbatch, ni vet, den välkända skådespelaren som nu...
He's English, right?
Ja, han är ju, han var med i den här Sherlock Holmes-serien. Alltså han har gjort tusen grejer. Nu är han väl främst känd som liksom Doctor Strange i Marvel-filmerna, Avengers. Han got caught up i en sån här, en riktig sån här case. Där det, jag såg någon kvinna på TikTok som... det är så allting startar. Nej, inte, hon heter faktiskt... John säger Shaniqua nu för att det var det, den svarta karaktären i Atlanta.
Don't try
heter.
To keep me from getting canceled, man.
Jo, yeah, I'm trying
Let
to
them serious. Come for me.
Men den här tjejen hade tydligen då genom någon sån här familjeträdssajt eller DNA-sajt, whatever...
Kunnat, he should sue my heritage.
Kunnat då härleda, hon var från Barbados... Kunnat härleda att hennes då släkt brukade ägas av Benedict Cumberbatch släkt. Och hon bara, give me my money basically. och det här breakade, det blev en skitstor story. Jag tror inte det bara var den här kvinnan på TikTok liksom som, det var inte enbart på grund av henne, utan det var liksom en annan story som pågår samtidigt. För att i Karibien så har ju många av de karibiska öarna varit då för detta brittiska kolonier. Och det finns tydligen någon rörelse där på de här öarna som tillsammans då har gått, alltså det är olika organisationer eller vad man ska säga, som har gått samman för att försöka få reparations från Storbritannien. Från staten liksom. Och det är på något sätt i allt det här som Benedict Cumberbatch har blivit caught up. Och nu jag kan bara berätta liksom från början, så är det väl att man menar att på 1700-talet så hade Cumberbatch en seventh great grandfather. Jag vet inte ens vad det är, hur man översätter det.
How do you have seven great grandfathers?
Nej, men seventh, alltså i sjunde ledet, I guess.
Great. Okay, I get it.
Abraham Cumberbatch, som köpte två large estates i då Barbados, som då var en brittisk koloni. Och det här blev en sockerplantage, ett sockerplantage. Oof. Och vi vet vad som först gick på de här sockerplantagen. Yes. Ni som inte vet, lyssna på min svarta historia-podd om Haiti.
Haiti, yeah.
Det är the same shit. Och här började man ju dra in stora pengar liksom.
Because in Haiti, if you don't know, they had... no, just I had this desire to one day drop knowledge on you.
I'm just going to drop knowledge on the listener. But I feel bad.
Oh, please do. I've had a desire to drop knowledge on you and pretend that I'm trying to school you with stuff you taught me through your podcast. I thought it would be really annoying to you. Like, I know, motherfucker, I told you.
Men, och på den här då plantagen så hade the Cumberbatch family nästan 300 förslavade afrikaner som jobbade.
Candyland!
Och så här, om man då ska prata om reparations på lite stort, så här, varför ska man kunna kräva reparations? Så för det, menar, ett vanligt motargument är ju direkt så här, men vadå? Varför just för det här? Varför vi för slaveriet? Varför inte för andra? Men kollar vi på vår historia så är det väldigt mycket hemskheter som människor har begått mot varandra. Så varför just reparations for slavery liksom? Mm. Och om vi börjar betala ut för det, då måste vi betala ut för alla. Kan man komma dragandes med någonting som hände? Ja, min familj var med om ett folkmord på 1200-talet. No.
That's different.
And why is it different?
Because based on the free labor, these families grew in wealth.
Yeah.
On the backs of these people that got nothing. So your wealth is directly... or that labor is directly responsible for the wealth from it. So you can tie the two together.
Precis. Det är det som jag tycker är en av två nycklar till varför jag tycker reparations for slavery är ändå lite annorlunda. Det är för att det är många historiker och sådär, det kan man läsa hur mycket som helst om, som pratar om hur mycket i stort sett västvärlden kanske i stort, men Amerika, och nu menar jag inte bara USA, utan liksom Nord- och Sydamerika, och sådär, hur all wealth som genererades där, hur mycket av det som var beroende på slavarbete, liksom.
Right.
Det är många, vissa historiker som menar att liksom, man hade inte ens kunnat kolonisera Amerika, i alla fall inte på det där snabba sättet, om man inte hade den här gigantiska arbetskraften som man inte ens behövde betala, utan som var förslavade.
Exactly.
Så det är en av nycklarna. Men den andra nyckeln som jag tycker är ännu mera av ett argument faktiskt är att det har ju betalats ut reparations for slavery en gång i tiden. Men det var bara det att det gick ju till slavägarna. När man då, och det var inte i överallt. Det var, jag vet att det finns vissa undantag, men i de flesta länder där man hade liksom slaveri, när man gjorde slut på slaveriet, när man då avskaffade det, så utgick betalningar till slavägarna för att de då förlorade sin egendom.
Mm.
Och det är det som också blir en extra slap in the face. Alltså att de enda som ni tjänade pengar på att våra ättlingar var, eller ancestors var förslavade, och sen så fick ni betalt när ni förlorade dem. Så ni liksom tjänade två gånger på det.
And treated us like shit while we worked for free.
Mm.
And, I guess that goes under treat us like shit, but watered down our bloodline as well.
So
by force.
By force.
So it's like, and we can't trace, a lot of them can't trace their ancestry back at all until they trace it back to you.
Yeah.
Sometimes.
Och i det här då så Jag tar upp det här med att reparations har betalats till slavägarna, och det är för att då Benedict Cumberbatch, seventh great grandfather Abraham, fick var en av de här som fick betalt, för att han ägde ju de här nästan 300 slavarna. Så att när då slaveri tog slut på i liksom 1800-talet i det brittiska imperiet, då fick han 5388 brittiska pounds, vilket idag motsvarar ungefär 900 000 dollar. Så nästan $1 million fick han efter att redan ha tjänat jättemycket pengar på liksom sockerplantaget.
Wow. And then the country paying that is left like without, like with debt.
Jag tror att pengarna, de som betalade pengarna, det är lite så där olika från fall till fall, men oftast var det ju staterna själva. Så jag vet, att det var i Sverige, att när Sverige hade ju slavar på den här Saint Barthélemy-kolonin i Karibien också. Så när man då tog slut på slaveriet, eller avskaffade det, så dröjde det 2 år innan de faktiskt, de förslavade människorna, fick sluta vara slavar. Och det hade att göra med att Sverige var tvungna att samla ihop pengarna. Så staten var tvungen att samla ihop pengarna som behövdes för att då betala slavägarna på Saint Barthélemy. Så det är i stort sett, i Sveriges fall var det ju skattepengar right. som finansierade det här.
But a country like Barbados, would they have had to pay from their state?
Jag gissar, jag vet faktiskt inte just i fallet med Barbados, men jag vet att det i många fall är då stat, alltså i stort sett den brittiska staten som avskaffar slaveriet som betalar slavägarna. Okay. Men det är ju fortfarande den här grejen med att, men what about de us? Som var förslavade?
the people you're leaving too.
Och det har, du vet, jag tror att så jag tycker att det finns goda argument för reparations. Dock så är det ju så här, jag har väldigt svårt att se. Det känns bara som en nightmare att försöka få igenom rent logistically och lagligt och juridiskt och allting. Jag bara, det känns som att det är fett svårt nu, och därför kan jag bara önska att, du vet, i USA till exempel så fanns det ju en idé in place. Jag tror att mycket av de här, of course inte alla rasfrågor, det är inte som att det hade varit en magisk lösning, men jag tror att man hade kommit en rätt god jävla bit på vägen om man direkt efter slaveriet atoned.
Och i 40 acres and a mule.
Exakt, i USA fanns det här 40 acres and a mule-förslaget som gick ut på att de då svarta som frigjordes, alla skulle få rätt till ungefär motsvarande 40 acres av land. Och i USA är ju det skitviktigt att äga land, alltså det är så här, fattar hur mycket man kan göra när man äger land och så vidare. Och det här förslaget gick ju rätt långt. Det finns ju exempel på många svarta familjer som till och med, alltså de tilldelades det här landet och till och med hann flytta in. Men sen så dog, eller mördades Abraham Lincoln och det här förslaget hann aldrig liksom gå igenom fullt ut. Och hans efterträdare var mycket mer vänligt inställd till slavägarna i södern och tog bort det här förslaget. Så att de fick aldrig sina reparations. Och det hade varit så här,
way easier than,
det hade varit kul eller intressant med en alternative history att se. Hade man fått tillgång till det här landet, man hade kunnat bygga egen wealth, då kanske det här såret inte hade varit lika djupt fortfarande.
And then they would have more political power as well, having that land. A lot of that. I found a note here about Sweden having to pay fewer reparations because their slaves got rust.
Oh,
so no, I'm just kidding.
Oh, okay, de hade vilorum.
They had a vilorum, so
that lowers it.
Now, wow, your slaves had. Oh, interesting.
Nej, men för det. Jag vet att i några år sedan så gjorde de mycket, efterforskade de mycket kring det här i Storbritannien just, om att se, och det har de gjort, apropå Haiti så gjorde de det nyligen också, New York Times, en stor grej kring när då haitierna, det här är en skitlång story, jag kommer inte dra hela, men basically det utmynnade i att Haiti var tvungna att betala ett skadestånd till Frankrike, ett skitstort skadestånd, för att de då var fria och inte längre slavar som ägdes. Okej, så de var tvungna att betala pengar till Frankrike. Och de här pengarna har New York Times och flera andra, så historiker har gjort det här. Men New York Times gjorde en jättebra reportageserie i våras, förra 2022 våren. Där de följde alla pengarna, vad har de gått till? Och liksom, de har ju, det här är pengar som hade kunnat gå till att bygga upp Haiti, bygga upp skolor, avloppssystem, allting som behövs för att, du vet, bygga upp ett land, infrastruktur. Men det gick liksom till rika fransmän som hade ägt plantage. Det gick också till franska banker. De sa att den här franska banken CIC hade använt pengarna till att bygga, till att hjälpa till att finansiera Eiffeltornet till exempel. Och i England har man också kunnat följa de här pengarna ganska väl och se då hur de här betalningarna som utgick till ofta redan rika brittiska familjer har ju fortsatt att generera pengar för att man har ju investerat de här. Mm. Man investerade i företag, man investerade i politiska karriärer. Det blir liksom att man fortsätter ha makt, man fortsätter verkligen att tjäna på det här sättet liksom.
Sick man.
Så det är därför det är, det finns goda argument, men jag tror att jag tror att det är väldigt svårt. Framförallt på en individuell nivå blir det ännu svårare.
We're going through a judge.
Ja, men liksom för att det blir svårt att komma runt grejen att Benedict Cumberbatch.
Yeah.
Alltså fine att han, man kan kanske köpa ett argument. Nu vet inte jag tillräckligt mycket om vad han har för immediate background. Alltså om han kommer från en fett Porsche-familj. Det kan ju vara så att man för flera hundra år sedan fick de här pengarna och sen så har man squandered dem eller någonting. Jag menar bara att jag har bara svårt att se hur det i någon court någonstans i världen skulle man skulle kunna säga att Benedict Cumberbatch är faktiskt skyldig som individ att betala det här.
But I mean he's a recipient of the generational wealth.
Ja men precis, det är ju det som är motargumentet att säga, jo men han har
they said his family was given 6,000 pounds in compensation in the 18th and 19th century or whenever they shut it down in Barbados and in today's money that's 3.6 mil.
Okej, okay, så det är någon annan. Vet inte, vad har du för, mina siffror kom från LA Times.
Well, mine comes from Lorraine King on Twitter.
Okej,
so.
okay, så. Ja, men det är bra att veta.
But it's on, I don't know what this site is. NDTV, so.
I'm sorry, jag litar faktiskt mer på LA Times i det här fallet. De säger 5,388 pounds, right. Som blir 900,000 dollar. Men
if you wanna go with mainstream media, that's you.
Exakt. Mainstream media. men det är en annan grej, intressant grej med Cumberbatch är att han då har, det här har man tydligen vetat rätt länge, redan back in 2007, det här med hans, att hans familj ägt det här. Och i någon intervju då 2007 så sa han att hans mamma faktiskt hade rekommenderat honom att inte, när han blev känd, inte bära the Cumberbatch name. Because they're going to come for that money.
wow. He said that?
Mm. Oh, in an old interview. In gammal interview.
Did he say why his mom said that?
Yeah. Because they're going to want money.
They're going to want money.
Men, och han valde då att ändra och säga så, fuck it, I guess jag kommer att heta Cumberbatch. Men sen så sa han, det här är så här gammalt citat, jag vet inte. Jag tycker bara det här citatet.
The niggas will come for me.
Nej, men det här citatet vittnar bara lite om så här tycker jag. Jag låt mig läsa det.
Okay.
Han pratar ju om att så här, hur ovanligt Cumberbatch är som ett namn.
Mm.
Men att det tydligen på Barbados finns många Cumberbatches.
Mm.
Och det, de är ju inte vita utan det är ju svarta som heter Cumberbatch. Ooh. Och det är ju
light skin, huh?
Probably. Att de, den här kvinnan på TikTok som visade som så här, har på med sin family tree. Hon visade sin så här, mormor. Hon så basically vit. Alltså det, hon var väldigt mixad liksom.
What was and how did this lady look? Had she gotten darker?
Oh, maybe like you.
Okay.
Men
so she was fine as hell.
Han sa i alla fall att det finns i 2007 så sa han, there are a lot of Cumberbatches in our former Caribbean colonies. Yeah. Och sen så fortsatte han att säga att when their ancestors lost their African names, they called themselves after their masters. Och man bara, jag vet inte om det var, they call themselves? Right, jag vet inte om det var så Erik till att såhär,
oh, jag kommer att change my name now.
Låt mig få ta ditt namn.
I'm a Cumberbatch.
Nah. Jag vet inte om det var så, om they did it. I think it was din familj som did it. I think it was pretty forced. Hur som helst.
You better take the Cumberbatch name. That sounded Irish. I'm not good at accents, all right?
Hur som helst, den här storyn blev ju skitstor nu i början av året. Men det visar sig, återigen då, enligt den här Los Angeles Times-reportaget, att det är a lot of hoopla about nothing. För att den här organisationen CARICOM Reparations Commission, som alltså då, det är flera, jag sa ju det, det är flera nationer som har gått samman för att försöka kräva det här. Det är Jamaica, Bahamas, Haiti, Guyana, Belize och Barbados. De menar, hävdar att de har blivit misquoted i den här första artikeln då som kom om det här, som var i The Telegraph. De menar att vi har aldrig liksom sagt någon specifik persons namn. Vi har inte sagt att vi är efter Benedict Cumberbatch specifikt. Mm-hmm. Utan det de säger är att vi är efter, vi vill ha reparations från stater och kanske företag.
Okay.
Och det tycker jag håller med om att det är ju någonting helt annorlunda. Det är en sak mm-hmm. att säga att jag vill ha reparations från den här staten, yeah. alltså från Storbritannien. Det är ju mycket mer sense i mitt huvud än att vi ska ha det från
Amazon.
Ja, men eller till och med det. Ja, det här företaget har funnits så här länge och de
like a sugar company maybe.
Till exempel, eller en bank eller mm-hmm. någonting sånt. Det make more sense att så här, brittiska staten, vi vill ha pengar från er än den här individen som sju led längre ner råkar vara släkt till den här snubben.
It seems more logistically possible too.
Exakt. Och de menar ju det, den här organisationen säger det själva, att de är lite förbannade över att det har tagit för mycket, det har derailat diskussionen lite. Mm-hmm. De tycker att det här det är inte, det ska
you
inte.
You think that's by mistake? It's probably by design that they derailed the discussion.
Who is they in this case?
The media, mainstream media, man. That's why you got to listen to Lisa.
Exactly.
No, but for real, I think that the other side, the states that are responsible for these ills of the past don't want to pay up.
Oh no.
So they could be we know fully now how, or much more now, how England, for example, works with the media and has media houses attached to them that could go out and be like, yo, muddy this up a little bit.
Men jag tror, ja, maybe. Jag tror också att det är bara mycket, du vet, så som media funkar. Det är en känd persons namn som är attached. En väldigt känd person. Så, namn som liksom är attached. Du, alla bara springer på det liksom.
Right, but so
det,
are newspapers.
Ja, men jag vet. Och det är a sexier news story. Yeah. Men det är bara det. Då menar de att så här, det, är vi, igen, det är synd att det är det här som tar fokus. När det är vi egentligen försöker få pengar från staterna. Dock finns det ett undantag. En person som de faktiskt är efter. En individ. Är en snubbe som heter Richard Drax. Som är en brittisk politiker. Skillnaden här
Rich
är att,
is in his name.
Yes. Skillnaden här är att han då fortfarande äger land på Barbados som är direkt kopplat till sockerplantage. 2017 ärvde han någonting som heter Drax Hall, som är en 600 acre estate i Barbados där man använde förslavade och som då användes i den här sockerplantageproduktionen. De äger, det är mycket enklare då, och det är tydligen då så är det både Barbados och Jamaica som är så här, hallå
Rich,
pay up man, eller någonting, eller åtminstone donera det här landet till staten eller någonting sånt där. Och det är då igen, återigen då blir det ett mer bättre argument för att han, den här Richard Drax fortfarande sitter på marken, med, vilket inte Benedict Cumberbatch då gör.
I want to see what Richard Drax looks like.
Man, alltså.
He's a member of the House of Commons. Mm. Oh, man. He looks like the type of person that owns a plantation. Damn.
Men den här 2007-intervjun med, vad heter han? Benedict Cumberbatch. Alltså, den är... Dels det här med att de tog våra namn. Och sen så det här med att så här... Han, de tar upp i den intervjun att han tydligen har varit med i någon så här, han har varit med i lite så här slavery movies liksom.
Oh, yeah.
Och att han då sa ett citat från den där intervjun var att han, att det var maybe a way, vänta nu ska vi se.
He's a method actor.
Maybe
man.
I was trying to right a wrong there.
Mm. Aren't they all, right?
Men I guess, jag vet inte, det är bara weird att så här, jag såg någon på Twitter.
It doesn't seem like he's running from it.
Nej, no he's not. Men det är bara, jag vet inte, det är bara, det blir såklart lite ironiskt att så här,
han var med i this episode.
Han var med 12 years a slave as a slave owner.
And a reparations episode on Atlanta.
Det var någon som skrev, apropå att Benedict Cumberbatch var med som en i 12 Years a Slave, så såg jag någon på Twitter som skrev, I know the first day on set must have felt nostalgic for him.
Benedict. Benedict.
Benedict. yikes. Yikes, you guys. Men igen, stater och företag bättre än individer. Jag tror att det är där jag landar i the reparations question. Om så vidare det inte är någon som är directly liksom fortfarande all up in the business.
I'm
vad känner
I'm
du?
I'm with you, man.
Do you talking for each other i den här frågan?
Yeah, man. As a descendant of slaves and some alleged Native American blood in my body as well. I think I need a casino. And I think Tesla should give me some money too. Why not? Yeah.
Oof. Okay.
Let's take a quick break. I want to talk a little bit about U.S. politics.
Yeah.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
My prayers. My prayers out here present.
Mm-hmm. Apropos people getting caught up. Right hands me, your boy.
Well, Joe Biden, I mean, there's a big thing about it being made in the media about Joe Biden. An office that he used when he was vice president for Barack Obama. So this is pre-2016.
Mm-hmm. Old news.
No, I'm not saying it's old news, but an old office that his lawyers used.
Yeah,
I'll put it like that. And there were documents found there that may be classified. It's unknown. But an investigation was already underway. Because there's such sensitive documentation out there that they want to make sure everything is accounted for.
Mm-hmm.
Because very recently, there was an FBI raid on Donald Trump's home, I have to say it three times, to drive.
Mar-a-Lago.
In Mar-a-Lago. I have to drive that home to everybody. The FBI raided the home of a former president that had classified and secret documents in it with nuclear secrets and information.
But that is something about him somehow, till example, hosted the Kanye West or Nick Fuentes.
Yes, imagine that. Kanye West looking through nuclear documents. I got the codes. Did you know that they got nucleus everywhere? And so the two situations are being presented as though, we got another president doing some bullshit. However, Barack Obama was president when this last situation happened. And Joe Biden was vice president, and it was his people's office, his lawyers. So he's never seen the documents. You know, according to him, he's never seen the documents. His lawyers told him not to ask what they were, so that he will have no knowledge of anything at all. And they immediately turned over the documents once they found out that this stuff was there. They gave it to the powers that be to investigate it. An example of how serious allegations like this are under President Clinton, there was a guy who was on staff who put some sensitive documents in his like trench coat and was caught and did jail time for like a file.
It had to be a trench coat also, so it's extra shaded.
And so that's just an example of how serious they take this stuff. But Donald Trump had over 100 classified documents. And of course, the media on the right in the U.S., Fox News and Newsmax, and there's another one. There's like three big right-wing channels besides Alex Jones or whatever on the internet, InfoWars and all of that. They're saying like, now that the Republicans have control of Congress, they need to investigate Biden and impeach and take him down and stuff like that. And then, but then on the other side, they're kind of minimalizing it, saying like, kind of what I just did. But I'm just laying the facts out. I do feel like they're laying the facts out, but they're also highlighting that these two are separate, but it's also irresponsible handling, even though it was so many years ago.
Det står att de här dokumenten i de här var intelligence memos och briefing materials related to Ukraine, Iran och United Kingdom.
Okay, also they know what they are now.
Men för 4 timmar sedan, nu när jag googlade det här, så har de hittat a second batch of classified Biden documents.
Is it a Cumber batch or?
Och at a second location. Men det är, när BBC skriver det här för 4 timmar sedan, så är det fortfarande inte clear när och var de här extra dokumenten hittades. Okay. Men man vet i alla fall att det då tydligen är på en second location. Så det är väl inte bra, I guess.
I think it's a good thing that they're investigating. I think it's a good thing that they find this stuff so it doesn't get in the wrong hands and they get it back to secret locations. And that everybody understands, because this is what kind of took Hillary Clinton down when she was running
for the emails.
That she was kind of reckless with, or actually she had 2 phones or whatever, and probably out of convenience used a personal phone and had sensitive information on it when it should have been. Because there was a process that we learned. It's not like I had, you know, nuclear codes or anything, but there was a secret phone that you use if you talk about certain things, and you have to turn this key, and it made the line like locked, because they're always worried about surveillance and stuff like that. There's rooms you go in order to even look at certain documents.
Now, how did it happen? Sorry.
When I was in the military.
Oh, okay.
Like if I was using to talk about certain things, I had to go into the secret phone or whatever.
It was, okay.
I was like, oh shit. It was like one of those moments in my life where I feel like I'm, what do you call it? When you cosplay in life or whatever. I forget what it's called. When you feel like you're
role playing?
Role playing almost. Even though it's your life.
Yeah.
I don't know. I've had it where I don't feel like I was worthy. You know what I mean? But anyway,
imposter syndrome.
Imposter syndrome. Thank you. But I'm really, I happen to be glad that they're figuring this out. And I honestly don't think Biden was purposely doing anything. But I also honestly think Donald Trump was up to no good. You know what I mean? Like, I'm glad they're getting this stuff. But if it came out later that Donald Trump has sold secrets, I wouldn't be surprised. But I'd be shocked if they told me that Joe Biden knew that these 2 boxes of it doesn't seem like as sensitive material.
He probably knew and then forgot.
Or yeah, I mean, it's so long, but, I know, right? That just matches his dementia. But I don't know. He might start talking about it. Hey, there was a bully. There was a bully over here. I don't know. I just I wish. It's a indicator of where we're at in the polarization of the media, that they can't just put the story. I think CNN's doing all right, but then you can see them trying to like not look biased, but then as they get, the more information they give, it makes it look biased. Mm. But they did dig all in to the Trump thing, but it was almost like the Trump thing was finally, this is espionage shit. And Teflon Don is at it again.
Damn, also.
Yeah, man.
And
Trump didn't return the stuff for 6 months. The fuck happened?
Som du säger, den här polariseringsgrejen och den här partisan-grejen, att allting måste hela tiden bli, det kan inte bara vara så att, okej, Donald Trump fucked up, så vi ska investigera honom.
Yeah.
Joe Biden fucked up,
yeah,
så vi investigerar honom. Utan det ska direkt bli så, nej, en strid då mellan vem var värst eller vem.
Yeah.
Och vem som var värst är väl, borde väl vara obvious för alla att se. Alltså, yeah. Men låt oss bara gå hårt och investigate mot båda två. Yeah. Det är det som är det rätta svaret. Liksom.
Yeah.
Men det är så svårt. Och jag nu under våran break hade vi också en Brasilien fick ju sitt eget January 6th
oh, yeah.
moment.
När
hans supporters försökte sig på någonting liknande. Och jag träffade en kompis med på gymmet igår som hon sa bara att jag är typ så här, jag kommer inte ihåg vilket ord hon använde, men hon bara säger jag är basically i chock typ. Och så sa hon att jag har någon kompis som hon har som hon känner, har känt till henne rätt länge. Hon bara spelade upp någonting som den här kompisen sa. Och vad hade visat sig att den här kompisen har under tiden den har flyttat till Brasilien, flyttat tillbaka till Brasilien eller whatever, blivit värsta Bolsonaro-anhängare.
Okay.
Och det var bara så sjukt att höra det fast ur ett brasilianskt perspektiv. Alltså det hon sa, hon spelade upp så här voice memo som hon hade skickat. Bara så här, han har he's like stolen the election, han har valet är falskt, han borde, den här nya presidenten borde sitta i fängelse. Alltså det var bara the same wow. talking points. Fast som de hade, som the Trumpists hade January 6th. Och det visar bara att så här, den här fucking misinformationen, desinformationen, polariseringen, konspirationsgrejen. Alltså den här mixen är så jävla farlig. Yeah. så jävla farlig. För det är no talking till de här människorna heller.
No.
Den här personen tror ju på 100% att Bolsonaro fick the election stulet från sig och är den rättmätiga presidenten. How the fuck landar du i den slutsatsen?
It makes me feel almost supportive of shutting down certain media streams or like media factions or making them have to get some type of certification.
But who's going to hand out the certification?
Exactly. And then it just looks, and who's going to limit that? Like, do you,
stäng bara av allt. Stäng av internet. Det är min nya för 2023. Stäng av internet. We have to go back. Vi trodde det skulle vara en bra grej. Vi trodde det skulle vara bring us together and look what it does to us.
Yeah, fuck globalization. Go back to your homes immediately.
Med de orden är det dags att sätta stopp, tror jag.
Yeah.
För dagens avsnitt igen. Säg till vad ni vill höra mer om och vad ni vill ha kanske mindre av. Vill ni ha mer gäster? Vill ni ha... I don't know. Låt oss veta. Håll också utkik för att vi fortfarande gör AV-episoder och mini-episoder på Patreon. Och sen så
en grej till
brukar vi göra.
Det är väl det samma. All
right, vi hörs.
Ja. Yeah. Oh, many so too.
I just said that. You gotta listen, man. Peace.